Ja, en tredje förförelsevind i svensk kristenhet är New Age-religionen med all sin okkultism. Och jag skulle vilja säga att det är egentligen den allra största, eftersom den finns egentligen i botten på alla bedrägerier. Som vi har sett så finns New Age i det som Emergent Church erbjuder. Man vill inte tala om synd och frälsning. Det är New Age-budskapet. Och i New Age finns, alltså New Age finns i botten på Let the Rain, Kingdom Dominion-budskapet. Alltså där det handlar om människans egen förmåga. Med då lurande andemakt bakom förstås. Och New Age finns i botten på enhetssträvanden som leder till tillbedjan av antikrist. Och New Age finns i massor av tekniker och idéer som kommer in i svensk kristenhet. Och då ska vi ha verkligen klart för oss att det är en andemakt bakom. Det förstår man inte i början om man kanske går på en yoga eller qigongkurs. Men de som har vandrat linan ut vet vad det handlar om. En av mina vänner som varit djupt inne i New Age har prövat allt det tänkbara. Hon säger så här: jag var både seende och hörande i andevärlden. Min inre guide visade sig som en människa för min inre syn. Han gav mig råd och konkreta svar rakt in i min situation. Men när jag blev fri blev det klart att det var en demon från den onda världen. Det finns alltså djupare dimensioner i New Age än friskvård och välbefinnande. Och som jag redan har sagt så släpper man då in okkultism i kyrkor och församlingar. Och man hyr ut lokaler och man anordnar till och med egna kurser. Det var på ett ställe där jag var och talade, som var en missionsförbundets församling, så kom en kvinna fram till mig. Och så sa hon: ja, men du förstår Eva, jag går på en yogakurs därför att jag känner att det är nyttigt för mig att lära mig att andas rätt. Men det är väl inte så farligt, sa hon. Nej, då sa jag till henne så här att det du tycker inte är så farligt, det är det som är det allra farligaste. Därför att andningen, det är den biologiska upplevelsen utav Gud som har med andekontakt att göra. Och nu ska jag inte alls tala om New Age-teknik här, utan det jag vill peka på är att jag ska ta exempel på New Age-inspirerad undervisning som är vanligt i våra församlingar. Och dit hör då i första hand olika meditationsformer och sen förstås kristen musik. Ni vet, kristen djupmeditation förekommer ju i väldigt många kyrkor idag, och då undervisar man om en inre stillhet där man söker sin inre källa, precis som man gör i New Age-sammanhang eller i New Age-meditationer, där man söker sitt inre jag. Och här använder man ofta också då i kristen djupmeditation alltså ett mantra där man sitter i 20 minuter och säger halva ordet i utinandning och halva i inandningen. Och i New Age så använder man sig då ett namn på indiska gudar och gudinnor, medan man i kristen djupmeditation använder bibelord. Men vad det går ut på, det är ju att genom den här meditationen att man ska tömma sitt sinne från sina tankar. Och vad så här, själva metoden är densamma. Och när man har tömt sitt sinne, då blir det plats för någonting annat att komma in. En annan populär meditationsmetod som används flitigt både privat och i församlingar är ju frälsarkransen, som är ett radband. Och du vet att radband har ju sina rötter i yoga, som är en del av hinduismen. Och då är det så. Jag skulle kunna ha hur lång utläggning som helst om frälsarkransen, men jag ska bara ta det kort och säga att den går förbi evangeliets kärna om syndanöd och förlåtelse. Därför att man vänder sig inåt för att få mod och kraft att handla rätt och för att få en stunds ro och från jäkt och stress. Precis som i New Age-teknikerna. Och det var mycket att säga om det här radbandet. Men det som är märkligt är ju det att inte det finns någon Jesuspärla trots att den heter frälsarkransen. Och en gång då jag träffade en dam som, en kvinna som väldigt. Hon sa att ja, du förstår att den här frälsarkansen, den har byggt upp den kristna tron både för mig och min man, sa hon. Jaha, sa jag, men hörru du, hur ser du på det då, att inte det finns en Jesuspärla, sa jag. Ja, men det behövs väl inte, för att du förstår att det är så här att doppärlan tar mig till Jesus. Hallå? Och då tänker jag, alltså en jämförelse med katolicismen. Jag har ju goda vänner som ni säkert känner till. Åsa och Stig Andreasson, han var ju och talade på en av de här konferenserna för ett par år sedan. Han kan ju allt om katolicismen. Och vi samtalade om det här, och då berättade hans fru Åse för mig att det fanns en plats i Frankrike som heter Lourdes eller något sånt där. Jag kan inte franska, men i alla fall. Och där står det i en stor, stor kyrka, så står det med stora bokstäver vid ingången till kyrkan: genom Maria till Jesus. Och här i frälsarkransen: genom doppärlan till Jesus. Ja, kristen djupmeditation kommer ju mer och mer in i svensk kristenhet. Och det är mycket att säga om det, men jag skulle verkligen rekommendera att du går in på bibelfokus.se under mystik och läser Solveig Henrikssons avhandlingar där om kristen mystik. Då får du verkligen veta vad det här handlar om. För man sysslar ju med ikoner och rökelser och radband, men det finns ju ingen grund till det i Guds ord. Men och Peter Halldorf, som är en av de här företrädarna då för kristen mystik, han har sagt att när jag kysser en ikon så kysser jag Kristus. Men Bibeln talar ju om att du ska inte göra dig någon avbild av det som är uppe i himmelen. Står det i andra Moseboks 20 kapitel. Det är alltså ett bildförbud. Och rökelse står ju som en symbol för bön. Det står ju inte att vi ska hålla på med det. Om du läser psalm 141 och vers 2 så står det så här: låt min bön gälla inför dig så som ett rökoffer. Och de här yttre tingen, förstå mig rätt nu när jag säger, så tycker jag att även om det är felaktigt, så tycker jag att det är liksom leksaker jämfört med själva kärnan i den här kristna mystiken. För det väsentligaste, det är det att man flyttar tyngdpunkten från korset, alltså från försoningen, till inkarnationen och Gud blev människa. Och så menar man att då gudomliggjordes hela människan, och då fick vi en liten gudagnista i oss. Och en av de här företrädarna, Wilfrid Stinnesson, han säger i en bok som heter Natten är mitt ljus: du är mer än en utsida och en insida. Det finns ett tredje element, nämligen själens centrum. Det är där du är Guds avbild, där är du besläktad med Gud. Du är gudomlig. Vad blir det av detta? Jo, det blir ett syndfritt släkte, eller hur? Som bara behöver hitta sin innersta identitet, en gudagnista. Och detta som inom kristen mystik nu kommer in i våra församlingar är en skrämmande förförisk vind. För det här är liksom två grundpelare in your age. Du ska bli som Gud och du ska icke dö. Och detta med att bli som Gud, det är egentligen själva kärnan i själva New Age-religionen. För man menar att år 2012, då ska deras Kristus, alltså antikrist med andra ord, men de kallar honom för Kristus, då ska han komma tillbaka, och då gäller det att alla människor, hela mänskligheten, är blivit medvetna om att man är Gud. Och det pågår just idag. Inte minst då i många svenska kyrkor så delar man ut ett slags okult andedop som kallas för oneness blessing, eller enhetsvälsignelsen. Där man genom handpåläggning då för över den här välsignelsen. Ni kanske känner till det här, men det är ju så att det var en guru i Indien som har förarbetat det här i 24 år, att leda mänskligheten in i denna enhet som då kallas oneness blessingen. Och det har varit 64 000 människor som har varit i Indien och tagit emot den här okulta kraften. Och i Sverige så var det Engelbrektskyrkan i Stockholm som först var ut på arenan då. Och det förekommer idag i flera kyrkor. Så det är många från Sverige som har varit över och hämtat detta där. Så man gör sig till Gud. Och jag måste säga att det var ännu en sån här aha-upplevelse som jag fick. Och denna gången fick jag det genom Lennart Jareteg. Då han förklarade att när vi läser i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel om att när Antikrist kommer så ska han göra sig till Gud och sätta sig i templet. Och då har man ju alltid tänkt att templet, det är ju då att han ska komma och sätta sig i templet i Jerusalem. Mycket möjligt att han gör det. Men då förklarade Lennart så här att det grekiska ordet för tempel, det finns två ord. Och det som används väldigt ofta, det är ju det fysiska templet, alltså själva byggnaden. Men så finns det ett ord för tempel som bara finns kanske fem gånger i Bibeln. Och det är det som du finner bland annat i första Korinthierbrevet 6:19, där det står att vet du om att din kropp är ett tempel åt den heliga ande? Det är det ordet som används där. Alltså håller. Och då är det ordet som används i andra Thessalonikerbrevet. När Antikrist kommer och ska sätta sig till Gud i människans hjärta. Så Antikrist håller på att göra sig till Gud i människors hjärtan idag. Och honom ska se den falska enheten som Bibeln talar om till B. Så sa jag tidigare här då om den här lätt regnrörelsen som har i sin lära att det ska bli en väldig andeutgjutelse i sista tiden. Och den läran har New Age också. Alltså allting kommer ifrån New Age. Den är den stora boven. För att i New Age så talar man om en planetorisk pingst. Alltså en andutgjutelse över hela planeten. Och det ser ju ut att det har tagit sin början nu i den här oneness blessingen. Så se upp för den verkligen. Och nu är det så här att under de senare åren så har det förekommit en hel del konferenser här i Sverige där välkända kristna förkunnare tillsammans med förespråkare för New Age har undervisat om vikten av att förena kyrkan med New Age. Och en av de här initiativtagarna, hon heter Ingrid Krenon, och hon har gett ut flera böcker om sina upplevelser om kundalini, yogan och andra mystiska erfarenheter. Och hon har då samarbetat med sådana personer som Martin Lönnebo, Harry Monsons, till exempel, jag höll på att säga for instance, det kommer lite engelska ord ibland, förlåt. Och då ska vi lägga, jag kanske ska peta in här också och säga att det är en av de här konferenserna som hölls då med de här från kyrkan och New Age, så hade man mycket tagit upp om syndbegreppet och samtalade om det. Och då var det förespråkare som säger så här: bekännelsen av synden är deprimerande. Folk orkar inte höra. Kyrkan har glömt människans gudomlighet. Det kommer in alltså i kyrkorna och det kommer direkt ifrån New Age. Och så jag tycker att det är tydligt där att denna Ingrid Krenon som nu har varit liksom drivande kraften för de här konferenserna, att hon tycks jobba utifrån New Age-planens budskap om att kristendomen ska integreras i New Age-religionen. Och jag ska bara ta några punkter ifrån den här planen. För det finns faktiskt en stor plan bakom allt det här. Det är inte bara lite yoga, qigong och lite avslappningsövningar. Det är mycket, mycket djupare saker. Det finns en stor plan, alltså som man kallar den för den gudomliga planen och så vidare. Och jag ska bara läsa några av punkterna här. Det principiella målet med planen, med New Age-planen, är att etablera en enda New Age-religion och en enda politisk och social världsordning. Kristendomen och alla andra religioner ska bli integrerade delar av New Age-religionen. New Age-ledare och deras anhängare kommer att sprida den kättiska tanken att Jesus varken är Gud eller Kristus. Precis det som kommer in idag. Kristna principer måste misskrediteras och överges. Man kommer att med smicker locka världen att tro att människan är en gudom. Och det här är i ett nötskal vad som håller på att komma in i församlingar idag. Och det handlar om att underminera tron på Jesus och misskreditera Bibeln. Och jag tror att jag ska ta och läsa ett avsnitt här från mitt kompendium. Det har skrivit så här att endast en sak står i vägen för New Age-planen idag, och det är Jesu Kristi sanna församling. Men ledarna för New Age-religionen ser sin kommande triumf över traditionell kristendom som oundviklig. Målet är att få kristna och judar att överge sina omoderna doktriner och anamma den gudomliga planen med en gemensam religion. Och detta gör man på ett fint sätt. Marilyn Ferguson avråder från frontalangrepp i sin bok Mot en ny tidsålder och föreslår istället diskreta medel för att infiltrera. I planen ingår att strypa den kristna församlingen genom att underminera tron på Jesus och genom att misskreditera Bibeln. Känner ni igen tongångarna både från Emerging Church och från Letter Rain? Så New Age är absolut den farligaste av alla förföriska vindar som sveper in i kristenheten idag. Det var mycket mer att säga om det, men jag får gå vidare till sista punkten och då försöka säga några ord om den fjärde förföriska vinden som drar in i kristenheten idag. Och den skulle jag vilja kalla för ekumenikens eller enhetens vind. För idag är det ju enhetssträvanden på många olika områden. Allt är globalt och alla ska bli ett. Och det här, i det här ekumeniska svärmeriet, om man kan säga så, så blandar man då in falska läror och fundament. Och i Sverige så är det ju så att det håller på, och förresten det har pågått ganska länge, att växa fram en falsk enhet i kristendomen. Och då är det ju särskilt tre organisationer som har enhet högst på listan. Och då för det första är det ju kyrkornas världsråd som i första hand då bara håller dialog med världens religioner. Alltså evangelisationen kommer ju skyms undan. Och den andra organisationen är ju Sveriges kristna råd. Och det viktigaste inom Sveriges kristna råd, det är ju en interreligiös propaganda mer än andens enhet. Och en av sina skrifter som heter Kan vi be tillsammans, så sägs det att genom interreligiös bön kan vi lära känna Gud bättre. Och ni kanske har säkert sett i tidningsannonser att det förekommer gudstjänster. Jag såg nyligen en missionskyrka som hade gudstjänst tillsammans med muslimer. En muslim var framme i talarstolen och fick läsa från Koranen. Så att det ska vara interreligiöst och man har väldigt mycket då med interreligiös bön. Men hur kan vi be tillsammans med dem som inte vänder sig och kommer till Gud? Det finns bara en väg att komma till den högste, den allra högste, vår himmelska fader. Och det är bara den att komma genom Jesus. Jesus är enda vägen till Gud. Och då den tredje organisationen, så är det ju naturligtvis då katolska kyrkan som jag särskilt vill ta upp som en förförande vind i kristenheten idag. Därför att det är så många, till och med inom frikyrkorna, som börjar att rikta sina blickar emot Rom. Varför säger jag då att den är förförisk? Jag ska bara ta enkelt. Lennart Jarek har ju nämnt om det här och han har säkert kan ta fram mycket djupare saker, men jag ska bara ta fram två orsaker varför den är förförisk. Och för det första är det naturligtvis att läran strider emot Guds ord. Och för det andra så är det så att kristna, alltså, att de fokuserar på ledare Så att alltid på människor istället för på Jesus. Och då blir man ju bedragen, och innan man vet ordet av så är man med på det här enhetståget till påven. Vi vet ju att 2008 var det väl, så var det ju 16 företrädare för kyrkor och frikyrkor som skrev under ett unikt uttalande där det bland annat stod att man nu såg att klosterlivet var något som Herren hade placerat i kyrkans mitt. Och om du tänker dig så här, att när de här då ledarna som Ulf Ekman, Peter Halldorf och Berit Simonsson ställer sig bakom det här, då är det ju inte alls underligt om människor som finns i deras led, att de tror att detta är okej. Eller hur? För de ser ju upp till sina ledare. Och så är genast den här förföriska vinden där, utan att de kanske ens märker det. Och det är det så, alltså det som är tydligt idag bland katoliker och protestanter, så menar man att bara man accepterar varandra, våra olikheter, så då ska vi också kunna liksom försonas och förenas med varandra. Bara vi accepterar varandra. Och så tänkte förmodligen de här 6 pingsledarna som tillsammans med 6 katolska katoliker åkte till Rom i våras. Och Pelle Hörnmark var ju i spetsen för det. Och då tror jag att det är så här, alltså, att många pingstvänner och även andra evangeliska kristna, de blir bedragna. För visst måste man väl lita på vad Pelle Hörnmark säger. Eller hur? Han måste väl veta vad han gör. Hörnmark sa bland annat så här. Det var en intervju i tidningen Dagen. Det är mycket intressant att upptäcka nya nyanser hos trossyskon. Att se katolska kyrkan från insidan är spännande, samtidigt som jag ser rikedomen i min egen tro. Och katolska biskopen Anders Arborelius, han sa förstås: vi måste göra allt vi kan för att undanröja de missförstånd och svårigheter som har funnits. Och nu så ser vi då hur många frikyrkoledare hoppar på tåget. Och det ser faktiskt ut som att motståndet i den här ekumeniken håller på att brytas ner. För man bara sväljer och tar in, eller hur? Men det finns ju röster som höjs emot det. Och det är då oftast missionärer som har arbetat själva i de här områdena. Som till exempel Nils-Olof Nilsson som varit i Sydamerika. Och Stig Andreasson som har varit i Frankrike i 50 år. Och de säger så här, att när katoliker har blivit frälsta och verkligen mött Jesus, så lämnar de katolska kyrkan därför att de har upplevt att Jesus är enda vägen. Inom parentes säger jag att jag rekommenderar verkligen att du tar del av de här missionärernas erfarenheter. Det finns både på nätet och i böcker. Och nu ska jag ju inte på något sätt försöka att beskriva vad katolska kyrkan lär, utan jag vill bara peka på det som liksom kommer smygande in i våra kristna församlingar, som liksom förediskt förenar protestantismen med katolicismen. Och då gäller det i första hand sakramenten. Och jag gjorde några anteckningar. Det var nämligen en ekumenisk tv-gudstjänst från Vadstena klosterkyrka för ett tag sedan. Och det var med Svenska kyrkan, katolska kyrkan och missionskyrkan. Och när den då katolske prästen skulle ha nattvardsfirande, så tog jag min penna och anteckningsbok, som jag oftast gör när jag befarar att det är någonting som man kanske behöver lyssna in. Och då skrev jag ner 4 punkter ur den här katolske prästens nattvardsbön. Helga gåvorna så det blir vår Herre Jesu Kristi kött och blod. Och så frambära vi detta heliga offer. Och så tack för att vi får ärva riket med Maria, Birgitta och alla helgon. Tack för deras förböner som ständigt kommer oss till del. Och så det sista, vi ber för våra avlidna bröder och systrar. Så det här är ju alltså då en offergudstjänst där man offrar Jesus gång på gång. Det blir ju miljontals gånger i världen per år, alltså i den katolska kyrkan. Hur kan det vara möjligt att protestanter accepterar det här? För Guds ord säger ju att Jesus sitter på faderns högra sida och att han har en gång för alla vunnit en evig återlösning. Helgonens förböner kommer oss till del. Och ni vet, Maria dyrkan är ju väldigt i full sväng idag i vårt land. Och det är inte bara i Livets ord där man sålde Maria statyer. Det kan du ju köpa nästan i vilken kristen bokhandel som helst. Och Birgitta och Ulf Ekman, de hade ju en beskyddande Maria staty i sin trädgård. Ni kanske vet att i Linköpings domkyrka, där finns det ju en väldigt stor staty, jag tror den är nästan från golv till tak. Och där är då Maria med Jesusbarnet, men så trampar hon på ormens huvud. Och det är ju så här att i katolicismen så ser man ju Maria som en medåterlöserska. Och den katolska katekesen säger att hon har ett frälsande ämbete och fortsätter genom sin mångsidiga förbön att ge oss de eviga frälsningens gåva. Min bibel står det att det är bara Jesus som är enda vägen. Så detta med helgons förböner, det betyder ju att man talar med de döda. Vad är det för någonting? Det är ju rena spiritismen. Och när man då också då ber för våra avlidna bröder och systrar, de är ju döda, eller hur? Har de inte tagit emot Jesus så finns det ingen chans. Och de som har tagit emot Jesus och de är döda, de har ju gått hem till Herren. Varför ska vi be för dem? Anders Arborelius, han har skrivit en bok som heter Trons hemligheter. Och så säger han att det händer ofta att människor kommer till mig och frågar mig hur jag kan förklara om jag är frälst, säger han i den boken. Men då måste jag ju ärligt säger han, att det kan ingen människa säga förrän efter döden, då man har gått igenom skärselden. Och då är det ju klart sagt, kan vi gå i ok med dem som inte tror? Kan vi fira nattvard med dem som offrar Jesus på nytt, som har kontakt med de döda? Ja, det var alltså bara något här om nattvardens förvillande tankar som kommer in också i svensk kristenhet. Det andra som ska vara gemensamt i ekumeniken, det är inte bara eukaristin utan det är också dopet. Och den katolska dopsynen håller på att tränga in till och med i frikyrkoförsamlingar idag. Den gemensamma ekumeniska bönboken, ni vet, som heter Tidegärden, den har ju vunnit insteg också i frikyrkligheten. Och i den står det så här: alla kristna är i kraft av dopet ett heligt prästerskap. Underförstått att frälsningen sker i dopritualen. Och för ett par veckor sedan så stod det att läsa i tidningen Dagen: förändrad dopsyn i pingströrelsen. Och den är förändrad i flera frikyrkoförsamlingar. Jag kan berätta att det är nog kanske 2-3 år sedan, så var det några par goda vänner till mig som berättade att de ville bli medlemmar i den här församlingen i Huskvarna som heter Kungsporten. De kom ifrån Stockholm och nu vill de söka en församling i Jönköping, Huskvarna. Och då hade ju pastorn frågat vilken dopsyn de hade. Ja, frun var ju vuxendöp, men mannen han höll väldigt hårt till sitt barndop. Då sa pastorn, ja jag är ledsen men du kan inte få bli medlem då i vår församling för att det ska vara vuxendopet. Men ni får komma och sitta med och lyssna, vara med på gudstjänsten, men ni kan inte bli medlemmar. Men nu för något år sedan så blev de uppringda och sa att om ni fortfarande vill bli medlemmar så är ni välkomna för vi har ändrat vår dopsyn. Ekumeniken som pågår i ett land mellan katoliker och protestanter, det är ju en organisatorisk enhet. Och efter vad vi har sett och förstått så är det ju en en förförisk vind som leder människor vilse. Men Guds ord talar inte om en organisatorisk enhet. Den talar bara om andens enhet. Och den andens enhet finns endast emellan människor som är födda på nytt till ett levande hopp och som lever i och av Guds ord. Det är den enda enheten som Guds ord säger. Ingenting annat. Ja, sammanfattningsvis då så skulle jag vilja säga att att det är ju anmärkningsvärt att lägga märke till att de här förföriska, bedragande, vilseledande vindarna som kommer in i våra församlingar, de har egentligen gemensamma nämnare och pekar till sist åt samma håll. För om du kallar den här förföriska vinden för Emergent Church eller Letter Rain eller med Kingdom Dominion eller du kallar den Your Age eller Falsk Enhet, så leder de alla bort från Bibelns sunda undervisning. Fast det ofta är hårfint nära. Och så är det då en tydlig blandning. Förkunnare har alltså Bibeln i den ena handen, kanske med en klar bibelundervisning. Men så i den andra handen så blandar man då in socialt budskap, kanske ren okkultism från mörkrets värld. Det är det som är det farliga idag, och det är det typiska för falska profeter, att man har ett blandat budskap. Det är det som är så förföriskt. Och för det tredje så är det ju en självcentrering och maktanspråk som finns med i alla de här områdena som jag har talat om. Det som jag kallar för förföriska vindar. Man fokuserar på människan, och talet om Jesus kommer oftast i skymundan. Och så detta då att vi är gudomliga, det finns med i alla de här olika punkterna som jag har försökt att ta upp här idag. Uppenbarelseboken talar om ett religiöst system med all falsk religion. Och överst på alltihopa detta skulle jag vilja skriva med stora bokstäver det stora avfallet som Guds ord talar om. Och vi ser ju tydligt och klart att vi är inne i det här stora avfallet nu. Så då behöver vi väl egentligen inte ställa frågan om detta är ett stort tidstecken, eller hur? För det är ett mycket, mycket tydligt tidstecken. Du vet, när lärjungarna då frågade Jesus om tecknet för hans återkomst, så det allra första som han sa, så sa han ju det: se till att ni inte blir bedragna. Men sen har han räknat upp att det ska bli krig och hungersnöd och laglöshet och kärleken ska kallna och så vidare. Så är det väldigt anmärkningsvärt att i det sammanhanget tre gånger talar han om falska profeter. Först säger han att de ska komma i mitt namn. Det är precis det som sker idag. De ska göra stora tecken under. Stämmer. Och de ska bedra de utvalda. Och då finns det ju många bibelställen som talar om det här stora avfallet i ändens tid. Men jag ska bara begränsa mig till några bibelord som är specifika för de här förföriska vindarna som jag har nämnt om. Och då för Emergent Church med sitt sociala evangelium, så är det ju ganska givet att det här bibelordet från 2 Timoteus 3 stämmer in. Människorna i de sista dagarna. Där står det så här: de ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Har du tänkt på att där står det sen: håll dig borta från den. Och sen när det gäller Letter Rain, då kan du gå till 2 Thessalonikerbrevets 2 kapitel och 9 vers, där det talas om laglöshetens ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan gjutet av orättfärdigheten. Och när det då gäller den falska enheten så är det det bibelordet som jag sa förut. Man går inte i ok med dem som icke tror. Och när det gäller New Age så får vi förstås ta ett av dem. Det är många ord, men jag tar första Timoteus 4. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga av att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andas läror. Och i allt detta så ser vi hur sanningens ande smedas. Petrus säger i sitt andra brev så här, att det finns falska profeter som kommer det kommer finnas falska lärare, står det, som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och dra så plötsligt för där över sig. Många ska följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. Och då, när vi ser allt detta, så är det klart att vi ställer oss frågan, vad gör du och jag i det här sammanhanget? Det var många som kom fram här och ville samtala med mig i pausen. Och då kom också den frågan, men vad gör vi? Vad ska vi göra? Och då måste jag säga att det första gäller ju att vi måste vara raka och vara medvetna om vad som händer och ta avstånd. Och göra som Paulus säger i andra Korinthierbrevets fjärde kapitel. Ja, det verkar nästan som Paulus själv hade varit involverad i någonting, några mystiska kanske ordensväsen av något slag. För han säger så här, vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förvanskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud och varje människas samvete. Vi måste vara vakna rakt på sak. Och sen då för det andra förstås, att inte vi ska döma utan pröva och avslöja mörkrets gärningar. Ja, jag skulle nog vilja säga att för ett tag sedan så gjorde jag en sån här aha-upplevelse igen i Guds ord. Det var en upptäckt i Hesekiels bok, och den vill jag gärna dela med er, i kapitel 8 och 9. Det var ju så när folket var i Babylon, så var det stor förvirring, falska profeter, precis som det är i vår tid. Och vi läser till och med här i 8 kapitlet, så står det om vidriga ting som förekom till och med inom stängda dörrar. Och så i nionde kapitlet så står det som överskrift i min bibel, att det var en dom över avgudadyrkan. Och i 10 kapitlet, Herrens härlighet lämna templet. Och det är en skakande likhet när man läser detta i Hesekiel med vad som händer idag. Och frågan är, det är väl inte så att Herrens härlighet håller på att lämna våra församlingar? När vi nu bara smäller in precis vad som helst. Men det som jag upptäckte då, som var så underbart, det var i den nionde kapitlet. För där talas det om hur staden då skulle straffas och man skulle gå ut med förstörelsevapen i handen och stridshammar och så vidare. Men så står det, men bland dem fanns en man som var klädd i linnekläder och hade ett skrivdon vid sin höft. Och Herren sa till honom, gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Det kanske du också gör, du kanske suckar och jämrar dig över alla vidrigheter som finns i Guds hus. Men han skulle sätta ett tecken, och vet ni vad det var för tecken? Jo, det står här i Svenska folkbibeln en förklaring på vad tecknet var, och där står det, tecknet är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den hade vid denna tid formen av ett kors. Amen. Den hade formen av ett kors. Och idag, som jag har sagt tidigare, så ska man inte ha en klar förkunnelse om korset. Men korset är vår segerkraft. Det är det som vi ska lyfta upp. Och jag tror att det är så att det är många kristna idag som inte ser det här förrädiska. De följer med strömmen. De suger in allt och äter allt vad de kan få. Varför gör de det? Jo, jag tror att det beror helt enkelt på att det är brist på kunskap i Guds ord. Hosea 4 och 6 säger ju så här: mitt folk går under i brist på kunskap. Och jag läser någonstans, jag vet inte hur man har kunnat kolla upp det, men det står faktiskt att man räknar med att mindre än 4% av världens kristna läser sin bibel. Men hur kan man förstå det när min bibel talar om att vilket djup av rikedom. Vilket djup av rikedom. Och så läser man inte och äter inte bibeln. Lika väl som jag behöver mat för min kropp så behöver jag ju mat för min själ. Vilket djup av rikedom. Och då gäller det inte bara kunskap. Jag kan lära mig den här bibeln utan till från pärm till pärm. Men jag måste ha livet. Kunskap går hand i hand med livet. Livet i Jesus Kristus. Att leva tillsammans med honom. KG Larsson som väl var pastor här i EFS-församling i Alingsås tidigare. Han skrev en artikel i Dagen för en tid sedan med den här rubriken: tappar vi fokus på Guds ordet har vi snart inget kvar förutom trivselkvällar. Men så var det en annan skribent i Dagen, han heter Joel Halldorf. Och han skrev så här: skriften alena skapar ensamma människor som kramar sin bibel men är avskurna från gemenskapen med andra kristna. Vilket snack! Skriften alena skapar gemenskap. Tänk när du träffar en trossyster eller en trosbröder som äter Guds ord. Och vi börjar tala om djupheten av Guds i ordet. Det finns inget bättre än det, eller hur? Nej, så jag kan gärna säga det att jag i min ensamhet kramar Guds ord. För den ger mig så mycket, den kramen. Ja. Och här finns det ju löftesord inför en okänd morgondag. Känn ingen oro, jag ska leda dig där du går bedjande fram. Och vi vet inte vilka mörka tider, svåra tider som ligger framför oss. Ungdomar som växer upp idag, till och med i kristna sammanhang. Oj, de ska bara ha allt att se fram emot, allt som de tror ska vara så spännande. Men för dörren kanske det finns svåra tider. Var ska vi hämta vår styrka? Hämta nu din styrka och kraft från Herren och hans väldiga kraft i Guds ord. Inte en massa upplevelser, utan det är att äta ordet och säga: aha, det här är för mig. Och med tanke på de svåra tiderna som kommer, så det finns ju mycket om det, men i första Thessalonikerbrevet, ni vet, där var det mycket som hände, det var mycket svåra tider. Och där står det, där säger Paulus så här till dem, första Thess 1 och 6. När ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Med den glädje som den helige ande ger. Tar vi in ordet på det sättet, då behöver vi ju inte ha en massa surrogat i den andra handen. Eller hur? Det är ju bara så. Och då får vi ju umgås med Herren i ordet. Har du tänkt på vad det står i psalm 25 och 14? Det står att det som förtröstar på Herren får umgås förtroligt med honom. Tänk dig då Kolosserbrevet 3 och 3, där står det att du får leva det fördolda livet med Gud. Det fördolda livet, det är det att krama Bibeln alltså. Det är det fördolda livet med Gud. Men tyvärr så är det många Guds barn idag som går omkring och inte upptäcker det fördolda livet med Gud. Det behövs inte, som jag sa, någonting annat eller massa surrogat av främmande upplevelser. För vi har allt i honom. Du kan läsa till exempel Romarbrevet 8:32. Han, Jesus Guds son, som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Stryk under allt. Han är klippan, den fasta klippan som vi får stå på. Och där hos honom, i klippans rämna, där är vi trygga. Och jag ser framför mig en klippa med en rämna. Det är liksom ett gömställe där du kan gömma dig på ett sätt ifrån allt. Men samtidigt är det en plats där du kan få hämta styrka så du kan gå ut på muren och ropa ut varningen. Se upp, Jesus kommer snart. Så lev nära honom så att du inte blir bedragen. Jesus kommer se till att du inte blir bedragen. Så önskar jag allesammans Guds rika välsignelse. Thank you.